Veritas förlag publicerade nyligen en bok, Skrift och tradition. Katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk. Med mig på telefonen har jag bokens redaktör, Tord Fornberg. God morgon.
God morgon, god morgon.
Berätta om den här boken. Ni är 6 författare som ger olika perspektiv på hur den katolska kyrkan tolkar och brukar Bibeln. Vilken är er tanke med boken?
Alltså, bakgrunden till boken är reformationsminnet nu 2017. Alltså 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser. Om det nu var han som gjorde det personligen, det vet vi väl inte. Men det är 500 års historia. Om man tänker sig då på reformationen så betonar den väldigt starkt skriften alena. Att kristen tro får bara baseras på tydliga skriftord. Och i den situationen tyckte vi det var naturligt att det kommer en katolsk röst också som visar på det katolska perspektivet att skriften bara är en del av kyrkans hela tradition. En viktig del, kanske den viktigaste delen, att det är den som ligger närmast de ursprungliga händelserna, de som vi bygger vår tro på. Men trots allt, vi har levt med en 2000-årig tradition som långsamt har förtydligat och fördjupat förståelsen av bibelordet. Och det tyckte vi att det var angeläget att få fram. Så att det är bakgrunden till boken, alltså att vara en katolsk röst under reformationsåret.
Ibland hör man ju från protestantiskt håll att katoliker läser inte Bibeln. Vad svarar ni på det?
Ja, vi svarar att det är förvisso sant att de här läsarrörelserna som vi känner till exempel från Sverige på tidigt 1800-tal betonade den individens bibelläsning väldigt starkt. Och vi har inte haft den betoningen på katolsk sida. Det har vi inte. Utan bibeln har istället i första hand fungerat inom ramen för liturgin. Att i mässans texter så möter församlingen bibelordet insatt i sitt katolska sammanhang. Nu på senare år så har vi tryckt på individens bibelläsning också, inte minst efter andra Vatikankonciliet. Så man kan säga att det ligger en viss historisk sanning i påståendet, men det är inte aktuellt idag. Men däremot är det fortfarande aktuellt att bibeln fungerar i första hand i sitt kyrkliga liturgiska sammanhang.
Vilka är författarna i boken?
Jag samlade ett igen kring mig. Att personer som jag känner, det är alltid lättast att få sådana att skriva som man känner tidigare. Och det är då, förutom jag själv som redaktör och biskopen som bad mig att ordna den här boken, så vände jag mig till Filip Geister, som är rektor på Romaninstitutet i Uppsala och min chef i min egenskap av lärare där. Jag vände mig till Sten Hydahl, pensionerad professor i Gamla testamentet i Lund. Gösta Hallonsten, pensionerad professor i systematisk teologi. Han är professor på Romaninstitutet. Anders Ekenberg, pensionerad lektor från Uppsala universitet och nu professor vid Romaninstitutet. Och slutligen Anders Stils, latinprofessor i Lund. Och sådana jag kände, sådana som jag visste kunde skriva bra om det här temat, olika aspekter på skrift och tradition.
I början av boken skriver du just om bibeltolkning. Visst, finns det ingen katolsk översättning på svenska idag?
Det finns ingen katolsk översättning till svenska, det gör det inte. Det enda som finns på svenska som är direkt katolsk, det är den som är slutparten Benelius gjorde från Vulgata av Nya testamentet någon gång på slutet av 1800-talet. Men det finns ingen modern svensk översättning som är katolsk, och jag skulle vilja säga att det kan inte göra det heller, därför att en bibelöversättning bör, och det har Bibel 2000 tagit på allvar, gå tillbaka på det äldsta, åtkomliga så att säga, skiktet av bibeltext. Och sen är det kyrkans uppgift att lägga ut det. Men kanske inte att lägga in sin tolkning i själva bibelordet. Jag vet att det finns röster som har en katolsk bibelöversättning. Och det som pågår, det är då att författaren tar en katolsk notapart till Bibel 2000. Och där är det en man som heter Emanuel Sennerstrand som har fått i uppdrag av biskopen att återkomma en sån notapart. Och vi är några stycken som läser hans noter och ger synpunkter fortlöpande. Så att det är fullt möjligt att inom några år kommer en katolsk utgåva som alltså då består av Bibel 2000 med Bibel 2000s notapparat och sen en tillagd katolsk notapparat.
Det måste ju vara ett enormt arbete, bara att skriva noter?
Ja, det är ett betydande arbete. Ska man göra en kanske översättning av Bibeln, då måste den även svenskdeliktigt vara så bra att den liksom mäter sig med Bibeln 2000, och det har vi inte förutsättning att åstadkomma. Vi har den katolska, den påvliga bibelkommissionen. Tidigare var ju sedermera påven Benedikt ordförande i den. Och det är en del riktlinjer som är viktiga för katolsk bibeltolkning. Jag tänker till exempel på ett dokument som kom, jag tror att det var 1993, som presenterar olika tolkningsmodeller och olika sätt att nalkas bibelordet historiskt kritiskt och andra metoder. Och det har varit en viktig text för att ge riktlinjer. Sen kom en annan text från samma bibelkommission från 2001 som går ut på att vi har ju halva bibeln, alltså gamla testamentet, gemensamt med judarna. Och hur ska vi relatera oss till en judisk förståelse av gamla testamentet? Och där kom ju bibelkommission med det, åtminstone i första hand, överraskande beskedet att det finns två legitima sätt att läsa gamla testamentet, till kristna och till judiska. Båda är legitima. Båda springer fram med den gamla testamentliga texten, men de är oförenliga, man måste välja. Man kan inte vara både kristen och jude på samma gång. Så att det kommer dokument från centralt håll i Vatikanen då och då om bibeltolkning. Det kommer på via en cyklik år. Den senaste riktigt viktiga kommer så pass länge sedan som 1943 och 1912. Alltså det finns alltså ett antal dokument där man centralt från Vatikanen försöker ge riktlinjer för vi som katoliker ska nalkas bibeln.
Visst var det så att Martin Luther reagerade mot några utav skrifterna i Bibeln?
Ja, alltså det är ändå det som vi katoliker kallar för de deltalkanoniska skrifterna. Och som man då på protestantiskt håll och regel har kallat för gamla testamentets apokryfer. De plockar de flesta reformatorerna bort. Och det har att göra med att i vissa av de böckerna så kunde man hitta stöd för till exempel själamässor, bön för döda. Och då svarade Martin Luther, det var ju en debatt med kardinalen Eck 1519, att det står bara i apokryferna så att det binder oss inte. Och i den vevan kom alltså de böckerna bort. Sen stadfäste katolska kyrkan på konciliet i Trident, jag minns inte vilket år det var, men alltså det var på 1500-talet, en lista vilka böcker som är katolska kyrkan betraktade som kanoniska, och det inkluderar syrakovisheten och de andra deltalkanoniska skrifterna. Martin Luther intog faktiskt lite grann en mellanställning. Han sa ju att de var, för att citera ett känt formulering, god och nyttig läsning, men att man får inte basera någon kristen tro på dem. Och den protestantism som går tillbaka på Zwingli och Calvin har helt förkastat dem. Så att man kan bara konstatera att katoliker och de allra flesta protestanter har lite olika omfång på sina biblar. Den katolska bibeln är större.
När ni har skrivit den här boken, vem har ni tänkt att ni har skrivit till? Vem riktar sig boken till?
Jag riktar sig till en, ska säga, teologiskt någorlunda bevandrad katolsk allmänhet i första hand. Jag tror att boken är svår att läsa om man liksom inte har någon teologisk bakgrund alls. I första hand till katoliker, för att de ska se vad är det vi har som vi anser har gått förlorat i med reformationen. Och då är det framförallt den här tanken på skriften alena. Och där påstår jag att det finns ingen skriften alena, därför att vem vi än är så kommer vi in i bibelläsningen med våra egna förutfattade meningar. Men jag kan aldrig bortse från att jag är vit, jag kommer från ett rikt land i Nordeuropa, jag är 70-årsåldern, jag är akademiskt bildad och så vidare och så vidare. Detta har jag alltid med mig när jag läser Bibeln. Och det gör att jag finner andra saker än den som kommer från ett fattigt land i en helt annan social och politisk miljö. Och det gör att det finns ingen skrifterna alena, och det vill slå hål på den tanken att man kan läsa skriften absolut opartiskt och objektivt. Det går inte. Är man medveten om det så är riskerna mindre, men tror man naivt att man kan läsa den absolut objektivt, då vill vi visa att det är omöjligt. Man har alltid med sig sina förutsättningar. Och de påverkar vad man finner.
Är det något mer som du tycker är viktigt att lyfta fram?
En sak, det har jag med mitt sista kapitel i boken. Och det är att när man talar om skriften alena så förutsätter man ofta att teologi bara formuleras med ord. Predikat ord, skrivet ord, bibelkommentarer i det oändliga. Jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att teori också formuleras med bild. Och tittar man på kristen konst genom tiderna och jämför till exempel olika korsfästelseframställningar så skiljer de sig drastiskt från varandra. Och det speglar olika sätt att se på till exempel Jesu död och vad det betyder för oss. Och där kan vi gå vidare och jämföra med till exempel altarprydnader i många moderna kyrkor runt om i Sverige. Som har liksom ett helt annat ikonografisk tradition än vad de traditionella kristna bilderna har. Så jag tror att jag skulle vilja peka på att man borde göra mycket mer när det gäller att försöka förstå vad föreställer ett kristet, en ikon, en altartavla någonstans. Vilket budskap är där fram och göra sig medveten om den saken. Det var jag ute efter i det kapitlet. Sen bryter av mot den övriga kapitlen i och med att det inte behandlar bibelordet utan konstnärliga uttryck istället.
Och det är ju som en katechesundervisning i sig att sitta i de gamla medeltida kyrkorna.
Ja visst, det finns väldigt mycket. Där kan man ju se hur förstod man Bibeln på medeltiden. Så blev det ju mindre konst efter reformationen men det blev inte totalt slut på så man kan se tydligt hur tonviken förskjuts. I förståelsen av bibelordet.
Jag tackar dig Tord Fornberg för att du berättade om den här boken Skrift och tradition.